Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. De tycker att det är hög tid för en arbetstidsförkortning. André, vad skulle du göra med tiden som blev över om du jobbade mindre?
Spendera mer tid med mina barn kanske. Mm. Jag är inte helt säker på att de vill spendera mer tid med mig. Så jag skulle väl också komma igång med träningen, tänker jag mig. Träningen är ju det första som ryker när jag har för mycket att göra. Och jag har ju märkt att allting annat står och faller med den. Mm. Vad skulle du göra?
Jag skulle förmodligen må fruktansvärt bra. Det fantiserar jag lite om, jobba mindre.
Ökad livskvalitet.
Mm, mindre stress.
Mysigt. Vi är ju kanske inte helt typiska där, som man och kvinna. För en undersökning som DIK har låtit göra visar att kvinnor framförallt vill ha förkortad arbetstid för att minska stress. Medan män vill ha förkortad arbetstid för ökad livskvalitet. Det är där som du är ute efter.
Men det kanske inte är så konstigt med tanke på att kvinnor är särskilt utsatta av både mer påfrestande arbetsmiljö och, som vi sagt innan, ett större ansvar för barn och hemarbete.
Många kvinnor tvingas ju gå ner i deltid för att de inte orkar. Vilket innebär att de finansierar sin egen arbetstidsförkortning.
Mm. Eller får betala med sin hälsa och blir sjukskrivna.
Det är ett av huvudskälen till att DIK driver den här frågan. De kräver en ändring i lagen med kortare arbetstid för alla.
Så var med och förändra arbetslivet. Gå med i DIK. Alltså fackförbundet för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.
Läs mer och bli medlem på dik.se. D-I-K.se.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mot alla odds sitter du här i poddstudion. Du överlevde.
Ja, kanske inte mot alla odds. Det är ju statistiskt nästan obefintligt att en färja ska sjunka.
I enlighet med oddsen.
I enlighet med oddsen sitter jag här.
Ja. Och vi pratade ju om våtdräkten som alla har hört om att du köpte. Behövde du använda den?
Nej, de höll båten flytande. Jag drog på den en gång ombord.
Ja.
Bara för att liksom testköra den i hytten. Jag ville bara dubbelkolla de där 20 sekunder jag hade kommit ner i när jag brandövade hemma. Gällde även till havs på internationellt vatten. Men jag lämnade aldrig hytten med dräkten. Jag stod ju bara vid hyttfönstret och blickade ut över havet.
Hur kändes våtdräkten på?
Bra, tryggt. Som en omfamning.
Kändes det också lite sensuellt?
Alltså det var något problematiskt med den.
Men kändes det som att du hade en latexdräkt i en klubb? En källare i Sundbyberg, en sexklubb?
Ja, exakt så känns ja. Det. Som att jag jobbade för någon som stod på alla fyra med en röd boll i munnen.
Men kände du dig lite starkare i den här flytvästen?
Ja, jag kände mig osårbar på något sätt. Mm. Men det var ju poängen. Och jag sov ju som ett barn. Eftersom jag då visste att räddningen fanns nära ifall något skulle hända. Men sen var det faktiskt en författare ombord som berättade för mig när vi åt middag. Och han sa, jag har hört att du har en våtdräkt med dig. Ryktet hade gått. Mm. Då berättade han för mig att på den här rutten så är det egentligen ingen större fara. För det handlar bara om enligt honom då, 10-12 minuter som har färdats över vatten som är så djupt att båten inte blir stående på botten med däck ovanför vatten. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att det här stämmer.
Jag tänker på Arrested Development, vår favoritserie eventuellt, där George Michael har på sig en muskeltröja under kläderna.
Just det.
Hon ska igenom en stadga och lite muskelvolym. Nu har ju du avslöjat för mig att du har våtdräkten på bild.
Ja.
Vi behöver inte lägga ut den, men jag kanske kan få se.
Ja, For Your Eyes Only kan jag väl visa den då.
Åh, herregud. Erik, du får bara se på det här avståndet.
Det är lite Winter Soldier i Marvel.
Ja, det är ju någon Marvel-gubbe.
Det är ju några inbyggda muskler.
Litteraturmannen.
Jag känner inte riktigt igen den här kroppen.
Nej, Marvel kommer konka ännu mer om det blir en film med den här mannen.
Marvel har ju redan kraschat.
Exakt.
Men de hade kraschat snabbare.
Ska vi sitta här och låtsas som att det inte är så att det har skett en förändring?
Vad tänker du på?
Du klev in här idag, halvvägs till Lemmy.
Att jag har mustasch.
Du har mustasch, för jag fick ändå fundera på det. Är det så att du bara har rakat i slarvigt eller att du har mustasch?
Jag befinner mig i gränslandet mellan helskägg och mustasch.
Ja.
Det här är helt avsiktligt. Jag har, alltså jag vill ju som alla andra män ha en mustasch.
Nej.
Men liksom alla vet jag inte, men många andra män så får jag inte ha en mustasch. Mm. Lisa tycker att det är fruktansvärt mustasch. Hon är ju liksom jag uppväxt på 80- och 90-talet. Alltså när det stora kursfallet för mustaschen ägde rum.
Mm.
Alltså mustaschen blev ju låg status på 90-talet någon gång. Porrfilmsattribut.
Ja.
Porrfilmsmustasch blev liksom ett begrepp. Och mustaschen dog ju.
Men Chuck Norris nämner ju du i din roman. När någon såg ut som Chuck Norris och nu ser ut som en fitta. Minnesvärt. Och Chuck Norris, han kör ju ändå lite mer munskägg. Det är inte mustasch, mustasch.
Ja, han har mer den här filtskäggen.
Ja. Men vad otroligt var du ute efter då?
Jag vill ju ha mustasch, men eftersom jag då inte får ha det så måste jag smuggla in en mustasch i mitt hushåll. Alltså mustasch är ju lite som en 3D-printad pistol i händerna på en terrorist. Den måste smugglas in del för del. Man kan inte bara plötsligt ha mustasch. Det har jag testat förut. Och då ryker den ju.
Mm.
Inte i mitt hem sen. Men om man då, jag har haft helskägg och sen vecka för vecka så ställer jag in trimmen en millimeter kortare på allt skägg utom mustaschen. Så att resten av skägget sakta kryper tillbaka in i huvudet. Så att den här mustaschen då sakta tar form.
Mm. Just det här drömmen om mustasch. Jag har svårt att förstå.
Ja, men vi finns inte till för att behaga er.
Det är det.
Ja, men Lisa har inte märkt något än för att hon ser ju bara en millimeter i taget försvinna. Och sen då när jag hade gjort det här ganska drastiska 2 millimeters förkortningen i morse av det övriga skägget så undvek jag henne. Alltså att jag vände bort huvudet lite.
Men nu skickar vi en selfie.
Nej, men jag, nu är jag ju nästan framme. Men jag ska inte hela vägen.
Nej.
Jag är ju ute efter så kallade missing in action-skägget.
Varför då?
Du skakar på
huvudet. Vad är det?
Jag vet faktiskt inte om begreppet finns.
Nej.
Men i så fall odlar vi det nu. Missing in action-skägget, det är mitt favoritskägg.
Ja.
Det är så, jag vet, har du sett mycket Vietnamkrigsfilmer?
Ja, inte mycket.
Nej, men det är, alltså Vietnamkrigsfilmen är ju en subgenre till krigsfilmen.
Mm.
Stor på 80- och 90-talet. Och sen finns det då en subgenre till Vietnamfilmen och det är ju missing in action-filmen. Det är alltså då filmer där soldater försvinner i djungeln. Kanske hamnar i några bambuburar i vattnet eller något sånt där.
Primitiva burar är alltid med. Nu håller jag med.
Och där finns det ofta då karaktärer som har, på militärbasen så har de haft reglementesenliga rakningen.
Mm, full metal jacket.
Men en soldat som då har haft full mustasch och varit slätrakad i övre ansiktet, när han försvinner i bakhåll i djungeln, eller går vilse bakom fiendens linje, då kommer han efter någon vecka att ha odlat missing in action-skägget. Ja. Som är då att du har kanske 3-4 millimeter skäggstubb i kombination med mustasch. Som ger ett extra sjavigt intryck. Det är jag ute efter, tror jag.
Jag har den perfekta bilden. Born on the 4th of July, Tom Cruise. Mustaschen har liksom växt ovanför munnen och ner.
Ja, det är precis
det är en gardin runt munnen.
Ja, han har ju väldigt många... Det där är väl då en porn stash, som det kallas. Ja. Alltså, i en Urban Dictionary så har ju en porn stash elongated ends.
Alltså, aldrig, hänger ner lite. Aldrig sett dig så här upprymd när du pratar om din egen ansiktsbehåring. Långsamt tar du tillbaka makten över ditt ansikte och formen av det.
Ja, nu...
Tills Lisa ser det här.
Det är dags för mustasch. Och hon kommer att gilla den när hon väl upptäcker att den har infunnit sig.
Ni måste skicka till mig, vad är den kvinnliga motsvarigheten till mäns märkliga dragning till mustasch och att vilja ha det, trots att omvärlden föraktar detta?
Jag vet inte, är vi tillbaka på den där med mjukiströjan?
Jag tror det.
Hur kunde vi ha en diskussion om hoodien och mjukiströjan utan att någon gång under denna diskussion landa i Zelensky?
Ja, men för att han har just den här militärgröna t-shirten. Den är ändå obehaglig.
Men han har ju också den här college-tröjan.
Ja, den har jag sett.
Jag såg nu att typ kanske Estlands premiärminister eller något hade kopierat den här stilen. Att det sprider sig. I ett möte med just Zelensky så hade han själv klätt ner sig själv i en college-tröja. Det är något som händer.
Förutom det så kräver du sina pecs att bära t-shirt som man i offentligheten. Och det är ju en annan diskussion som du ska ha med mig, vet jag. Bröstmusklerna.
Ska jag?
Ja. Tack för detta.
Du medverkade ju i ett reportage i DN Kultur för några veckor sedan.
Ja,
alltså det. Som någon sorts expert, va?
Mm.
Det var en text om Larry David.
Ja.
Och Curb Your Enthusiasm.
Mm.
Du kallade honom... Du sa så här. Han är en sociolog at large.
Varför känns det som att jag sitter i söndagsintervjun med Martin Wiklin?
Men det är det du gör.
Men hela hans grepp är ju att upprepa vad folk har sagt i andra intervjuer.
Ja, ja.
Eller hur?
Ja.
Okej, ja, det gjorde jag. Jag sa det.
Vad menade du?
Jag menar att mycket av hans synpunkter på andras beteenden ligger ju att han blottlägger, identifierar saker han tycker är opassande eller oförenliga i vad andra personer vill eller önskar sig eller kräver.
Ja.
Det kräver att man förstår det sociala beteendet men inte vill vara en del av det.
Okej, det är kanske dit vi ska.
Mm-hmm.
I höjd med det här reportaget så frågade du mig om jag brukar hamna i Larry David-scener i vardagen.
Jag frågade det väldigt ledande också.
Ja, du ville att vi skulle prata om det i podden.
Ja.
Och då gick jag omkring och tänkte på det.
Mm.
Men sen pratade vi aldrig om det.
Nej.
Vilket var lite synd för att jag tänkte ganska mycket på det. Jag kom ju på en del scener. Så nu vill jag prata om en av dem, eller två, möjligen tre.
Men ska jag säga en som jag gav som exempel? Han är en övertänkare kan man säga och han bryter mot sociala konventioner, Larry David. Och en sån, när man säger, det ska man ju inte säga egentligen. Det är när hans granne är Michael J. Fox. Och han har hört mycket märkliga studsar och dunsar och han är ljudkänslig. Jag är ju tyvärr också en person som kallar mig själv ljudkänslig. Då har man passerat en gräns. Ljud och ljuskänslig, AB. Och när han då förstår att det är Michael J. Fox så är han så, är det hans Parkinson? Eller inte? Och ska det hindra mig från att klaga? Och det är så en typisk sån faktiskt svår tanke.
Ja, det är
tanke.
Verkligen Larry David-energi.
Ja, perfekt sånt exempel.
Bra, för mig brukar det här Larry David-energin ofta vara förknippad med etnicitet och sånt. Eftersom någonstans är det ju fortfarande väldigt fult att vara rasist. Det är ju på väg tillbaka på något sätt.
Mm.
Men det är, alltså inte ens rasister vill ju kalla sig själva rasister. Nej. Det kan man väl ändå vara överens om. Det var någon BBC-dokumentär för några år sedan om Ku Klux Klan. Och så var det någon sån här grandmaster, en kvinnlig Ku Klux Klan-ledare som blev intervjuad. En väldigt stark scen som aldrig slutar ringa i mig. När BBC-reporten frågar henne, skulle du kalla dig själv rasist?
Mm.
Och hon har i bakgrunden så hänger en tavla på Adolf Hitler på väggen. Möjligen signerad, jag kommer inte ihåg. Ett porträtt på Adolf Hitler. Och hon svarar nej.
Mm.
Det tyckte jag var så signifikativt.
Men så brandingen för ordet rasist, den kvarstår. Att det är något föraktfullt, det är något förkastligt.
Ja.
Men folk hittar att liksom väga runt det på något sätt.
Ja. Ja. Nej, men för mig är det små utbrott av mjuk rasism som jag har mest ångest runt. Och det är också där den här Larry David-energin sipprar in i mitt liv, tror jag.
Jag är så orolig nu. Jag sitter redo här med all min PR-konsultberedskap. Bring it on me. Vi hade ju ett par scener på Madeira, ska sägas. Folk kunde inte riktigt placera det här utseendet som jag går runt med. Det blev ju långsamt också mörkare under veckan. Och kände då hur min status sjönk i samma takt.
Så jag blev brunare och brunare.
Men du har ju ett portugisiskt pigment.
Ja, tack så mycket. Så det var som att de kunde inte riktigt så här,
Var det näsan?
Ska vi ha respekt för henne eller inte? Att det var liksom svårare och svårare. Vi åkte ju på en katamaran, det sa jag till dig.
Ja.
Spydde efter en timme.
Ja, ja.
Då förstod de att alltså, hon har inte sjöben. Men Kille roastade mig mid spia. Du är en riktig landkrabba. Och sen åkte vi på en minibussturné. Och då insåg vi att vi alla går runt och liksom representerar länderna vi är ifrån. Det är tyskar och britter och det är, vi åkte runt och sightseeade. Och så sa min kille, men jag känner inte att jag representerar någonting. Jag representerar bara mig själv. Om jag skulle prata för högt eller vara en idiot, då är det bara jag som är det.
Och så kände du att det var lite privilege.
Nej, men det var ju det han iakttog, att det är så. Och då insåg jag att jag sitter här och representerar hela södra jordklotet. Hela globala södern sitter i en och samma kropp, och det är min. Och de tänker väl så här, det är antingen Uruguay eller Indien, men något skit är det. Och det är det de behöver veta.
Du är inte rädd för att ta på dig stort ansvar.
Men då vill jag höra vad du har för Larry David-betraktelser och eventuellt mjuk rasistiska sådana.
Ja, det handlar väl då framförallt om rädslan uppfattas som rasist. Den första scenen som jag vill berätta om, den är hämtad från september 2023, alltså för något halvår sedan. Säsongspremiären av tv-programmet Babel.
Oh, nervigt.
Mm, mycket nervigt. Jag är då inbjuden för att prata om min romandebut.
Mm.
Men jag är inte först ut, naturligtvis. Inspelningen har börjat, men jag är fortfarande kvar i fikarummet.
Mm.
Alltså det finns ett fikarum mellan logerna och studion. Där sitter man och väntar på sin tur att komma in i studion. Och då har de här monitorerna på väggarna, där du ser live då, inspelningen. Oklippt. De spelar in mer än vad som sänds i tv sen. Ja, där sitter jag i sällskap med andra som senare ska medverka i programmet. Sminkad, myggad, tryck över bröstet.
Men det måste ju ha varit en av de första stora intervjuerna.
Ja, gud det. Absolut. Det var svettpärlor i pannan, om man säger.
Fruktansvärt.
Och sa jag att jag satt i fikarummet? Jag vankade ju av och an i fikarummet. Jag var så nervös.
Mm.
Och på den här monitorn så ser jag att Jessica Jedin intervjuar kvällens A-listegäst, den danska författaren Hanne Vibeke Holst, som har skrivit en ny semifiktiv roman. Det handlar om en dansk skulptör, som alltså har funnits på riktigt, född 1911. Någon sorts kvinnlig pionjär som verkade i 30-40-talets Europa. Hon var alltså konstnär i en mörk tid, kan man säga. Och hon var mycket radikal. Eller som Hanne Vibeke Holst säger.
Alltså hennes konst är mycket radikal.
Nej, radikal.
Jag minns det här och att du skrev till mig att du kommer kämpa med danskan.
Jag förstår ingenting.
Jag förstår ingenting.
Men jag förstår mig radikal.
Nej, mina år på SVT, då gick vi ner och kollade på Skavlan live i det där rummet. För det är samma lokal. Och jag förstod ju ingenting förrän jag såg det på tv sen med undertexter. Och det är som norska.
Men jag är inte ensam då i det här fikarummet. Och en som sitter och tittar på samma intervju, på samma monitor, är Johannes Anjuru.
Mm, enorm.
Ja, författaren, poeten, dramatiken Johannes Anjuru. Han ska in senare då, i egenskap av panelist i sändningen. Och ska man säga något kort om Johannes Anjuru så kan man väl säga att han tillhör den absoluta krämen i det litterära Sverige. Också, vilket för sammanhanget måste nämnas, landets mest välformulerade antirasist.
Absolut. Men han är ändå inte en del av klägget. Han är inte ute och far på varenda litet någon releasefest och allt vad det är. Så han är ändå en sällsynt syn, tycker jag.
Ja, det är därför han känns så premium.
Mm.
För man ser honom sällan. Han skriver ju också sällan. Det känns som att han tar bara ton i tidningen när det är något som verkligen behöver sägas om vår mörka och kalla tid.
Mm.
Han skriver emellanåt essär på DNs kultursida och kanske börjar med orden vissa Stockholmskvällar finns en tyngdlöshet i betongen. Och så vet man att det kommer bli åka av stilistiskt. Hur som helst, i den här intervjun som utspelas på monitorn börjar Hanne Vibeke Holst prata om en man som hennes exofiktiva huvudperson dejtade i 30-talets Paris. Alltså den här skulptören var ju en normbrytande konstnär. En avantgardist. mig radikal.
Även med danska mått?
Ja, även med danska mått. Och hon vill ju bryta med allt hon kommer ifrån, förklara Hanne-Vibeke Holst för Jessica Gedin. Och i linje med sin radikala persona börjar då denna unga vita kvinna från en fin familj i Köpenhamn att dejta en svart man i 30-talets Paris. Det är ju en stark bild, det får man gärna. Det finns inget klipp att lyssna till här, för det här klipptes bort i redigeringen.
Det säger du inte.
Det var nog ingen censur, alltså, det är mycket som klipps bort.
Ja.
Men det var roligt. För det märkliga som händer är att Hanne-Vibeke Holst för en kort stund snöar in på hur oerhört svart den här mannen var.
Mm.
Han är alltså inte bara majsåt. Jag vill minnas att hon håller upp handen framför sitt eget ansikte och målar i luften och förklarar att han är kolsvart.
Ja.
Eller kulsålt.
Hon gjorde väl det för att betona hur pass ovanligt det var för den tiden. Men det blir ju inte vackert, kan jag tänka mig.
Nej, hon vill väl understryka hur oerhört radikalt det här är. Att en fin flicka från Köpenhamn dejtar en svart man i Paris.
Men där sitter du och långsamt tittar hur Johannes Anjuro tar emot det här.
Jag vankar och tittar. Ja, det som händer är att när hon säger det här, jag är ju väldigt nervös.
Mm.
Och när man är väldigt nervös så har man ju nära till nervöst skratt.
Mm.
Och jag börjar skratta väldigt mycket. För att jag tycker att det är så oerhört danskt av henne. Att uppehålla sig så länge och så oängsligt vid det här med hur oerhört svart den här mannen var.
Mm.
Och när jag står där och skrattar åt det, släpper Johannes Anjuro monitorn med blicken. Vänder sig om och ser på mig med sina djupt intellektuella ögon. Och han skrattar inte.
Nej.
Han ser besvärad ut. My Sayus. Och jag inser då, medan han vänder tillbaka blicken mot monitorn, att han tror att jag skrattar åt hur oerhört svart den här mannen var.
Fruktansvärt.
Men jag skrattar ju åt hur dansk hon är. Och det här, alltså det är bara en litet ögonblick i vardagen.
Ja.
Men det är ett Larry David-ögonblick.
Absolut. För du kan ju bara göra det värre nu också, om du säger
precis.
Någonting. Ja,
det är nu.
Och allt du gör nu kommer också tolkas uselt av Johannes Anjuro.
Det finns ju ingen väg ut.
Nej.
Men jag övermannas ju av en sorts lust att knacka Johannes Anjuro på axeln och förklara mig.
Och hur skulle det låta?
Jag skrattar åt henne. Ja. Jag skrattar åt att hon är så dansk.
Mm.
Det är det jag vill säga till honom.
Mm. Men då skulle du bara se galen ut.
Ja, precis.
Då blir det ju nästan rasistiskt. Bara av att du tror att du behöver uppsöka honom och förklara.
Ja, precis. Det blir lager på lager. Alltså det är ju bara en lök av skam.
Vi spelade ju biljard någon kväll. Bröt mig in i något fint hotell och använde deras biljardbord.
På Madeira?
Ja. Vi åt middag där. Då får man använda de här sakerna. Men då i alla fall så var det ett rum med flera så här, biljardbord och så. Och jag pekade och skrattade någon gång för att betona lite hur dåligt det gick för mig. Så pekade jag på några av bollarna, som jag vill kalla dem, på bordet. Precis då vänder sig en man om vid bordet som är då i riktningen av mitt pekfinger. Han har en väldigt kort arm som han håller biljardkön med.
Oh, som du pekar på och skrattar.
Tror han. Och det finns ju ingenting jag kan göra. Eller hur?
Nej.
Absolut ingenting. För om jag går fram och jag skrattade bara åt det där. Ja, det är klart. Varför skulle du skratta åt mig? Det är bara så det kan bli.
Ja, men Larry David däremot.
Ja.
Han hade ju gått fram.
Ja.
Han hade knackat Johannes Anjuro på axeln och förklarat sig. Eller han hade kanske till och med, han hade förmodligen gått hem då och diskuterat det med vänner eller fru.
Exakt.
Och så hade han ringt Johannes Anjuro 2 dagar senare och trasslat in sig själv.
Det eller att Johannes Anjuro bara skulle råka se Larry David eller du i någon harmlös scen och tolka det som rasistiskt.
Larry David hade ju höjt skammens insatser
för
publikens skull. Och det här är väl då egentligen bara ett försök att sätta fingret på Larry Davids hemlighet.
Mm.
För jag vill mena att han tar den här brytpunkten i vardagen. Alltså ögonblicket där det står och väger mellan skam och katastrof. Och fullföljer. Han går in i det. Han går in i katastrofen med skammen i högsta hugg. Medan de flesta av oss mosar ner skammen djupt i oss själva och lommar hem.
Mm.
Har jag rätt?
Ja, absolut. Men han gör inte det någon slags riddarskäl. Han ramlar ju bara in i saker.
Jo, men det som är hemligheten med den här humorn är ju att han då utvinner den här skammen som vi känner i de här brytpunkterna i ögonblicken när det står vägen mellan skam och katastrof. Och sen fullfölja den.
Mm.
Det har väl ändå rätt.
Men vad hade ditt Larry David jag gjort?
Jag har knackat Johannes Anjuro på axeln och förklarat. Men så mycket Larry David är jag inte. Jag är ju bara halv Larry David så att säga.
Mm.
Jag försätter mig bara i situationen. Och jag gör ju det ganska ofta för att jag är så tanklös. En till Larry David-scen i vardagen. Lite kortare. För några veckor sedan åt jag hotellfrukost i Göteborg.
Mm.
Och när jag ska ta kaffe vid de här buffébordet visar det sig att kaffet är slut. Det kommer ingenting, jag vrider på den lilla ratten. Så jag vänder mig mot kvinnan i ögonvrån som står med ryggen mot mig och skramlar med besticken i bestickkorgen.
Mm.
Ursäkta, säger jag. Kaffet är slut.
Mm.
Och hon vänder sig om och ser på mig som om jag vore en idiot. Hon är mai seriös. Och så säger hon, jag jobbar inte här.
Mm.
Nu är det lite halvintensivare David-energi i den här scenen. Men det finns en detalj till som jag ännu inte har redogjort för.
Herregud, ja.
Hon är asiat.
Mm.
Eller, hon är ju uppenbarligen svensk. Hon pratar ju svenska.
Och snälla säg att du pratade svenska med henne.
Ja.
Ja, tack.
Men hon har ett asiatiskt utseende.
Okej.
Okay. Det här såg inte jag förrän hon vände sig om.
Mm.
För mig var hon bara ett långt hår som skramlade med besticken.
Mm.
Men jag inser naturligtvis i samma stund som hon vänder sig om...
Ja.
Och går iväg med sina bestick att hon förmodligen tror att jag trodde att hon var servitör för att hon har ett asiatiskt utseende.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm. Kände du också den laddningen mellan er?
Ja, det blev ju jättedålig stämning på något sätt. Och jag övermannas av en sorts lust att springa efter henne och förklara.
Mm.
Jag såg inte att du hade ett asiatiskt ansikte, jag såg bara ett hår.
Mm.
Men det kan jag inte göra.
Mm.
Men vad hade Larry David gjort? Ja, han hade ju gått efter, knackat henne på ryggen och trasslat in sig i ett resonemang. I de här ögonblicken när det står och väger mellan skam och katastrof, då har ju de flesta av oss då, vad säger, behärskningen att stanna i skammen, ta med oss skammen tillbaka till bordet, sätta oss och känna frukosten växa i munnen. Så att säga. Men det är där, jag skulle säga, det är det som är Larry Davids hemlighet, att han rider ut den.
Mm.
Jag har en tredje scen. Men jag kan inte dra den, känner jag plötsligt.
Men ladda lite med den då, så får vi se om du vågar mot slutet.
Vi får se om jag samlar mod att säga det.
Otroligt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nu är det dags för Sätt något. Jag har två titlar att prata om med dig.
Tycker du om när du gör vignetter?
Nej, 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 nej. Sätt något.
Jättebra.
Och det är två titlar. Båda fångar då upp frustration som jag och säkert fler känt. Och vi kan börja kanske i frustrationsänden. Så kommer de här titlarna vara som svar på det. Eller att de fångar upp och behandlar någon slags oro man känner.
Ja.
Eller ilska. Jag har en fråga till dig, André.
Ja.
Önskar du att du kunde jobba mindre eller inte alls, men fortfarande klara dig?
Ja, naturligtvis. Det önskar alla över 35, tror jag.
Ja, Och jag tror att du delar det med väldigt många individer där ute i världen.
Det kan man anta. Det är konstigt att det är så svårt att baxa igenom den politiska idén om förkortad arbetstid när alla över 35 drömmer om att jobba mindre.
Jag är officiellt trollstämplad.
Oj, av
du
vem?
Sitter framför ett troll.
Vem har stämplat dig?
Min kommentar blev raderad av DN i veckan.
Din kommentar var?
På Dagens Nyheters Instagram-konto.
Du skrev en kommentar som raderades?
Ja.
Vad har du nu skrivit?
Nu är jag ute i faggorna.
Du kommer nu att pressas ut på 4chan och Reddit.
Det som jag kommenterade var angående den här huskvinnedebatten. Det har ju hänt en del där.
Ja, den startade om. Ja.
Jätteroligt.
Med Greta Schultz text om att hon fortfarande vill att män förklarar saker för henne.
Var inte bara det tyvärr.
Pigga upp.
Det handlade om att så här, det finns kvinnor som inte vill avskaffa män. Ja, det är nog ganska många kvinnor som inte vill det.
Kan låta självlåta, men min känsla är att de flesta kvinnor vill behålla män som art.
Ja, en typisk halmgubbe. Man bygger upp en liksom motståndare som inte finns. Och då låter ens argument så mycket rimligare. Vi som inte vill avskaffa män. Stor Facebookgrupp, troligtvis. Och det började ju egentligen med Katrin Kielos på kvinnodagen. 8 mars.
Ja, men hon skrev väl en kanontext.
Kanon!
Som vanligt får man väl säga.
Det är en av mina största idoler i Sverige.
Ja, men hon har ett... Hon har en tillbakalutad energi där hon läxar upp folk på ett väldigt behagligt sätt. Ja, hon är svinbra.
Och hennes böcker, jag har intervjuat henne nyligen. Jag är väldigt, väldigt förtjust i henne. Katrin Kielos Marsall i DN började man skriva: finns det ens en ursäkt för den nya trenden i citationstecken soft girl? Hon pratar om trenden där kvinnor vill gå på pilates, ägna livet åt sin feminina energi och bara vara. Och inte arbeta. Och hon då befäster i den här texten, för hon har ju sin grund i ekonomijournalistik, hur viktigt det är att kvinnor har egna pengar, eget sparkapital eller en egen verksamhet, att de inte är beroende av andra krafter.
Men det är väl också en trend som enbart kvinnor med pengar ägnar sig åt.
Tack. Och då kommer vi till det som jag vill komma till. Och efter det här så kom det någon missriktad energi. Att jag vill bli försörjd av en man. Att det blev liksom svaret på det Katrin menade på är någonting annat.
Jag har inga jättestora problem att relatera till den drömmen. Det vill jag också. Försörjd av en kvinna då, kanske helst.
Det är därför jag började med att fråga dig den frågan. Att jag tycker inte man behöver köna den viljan. Bara snabbt säga vad Kielo svarade på det. Hon skrev: jag skrev att dessa drömmar om att bli försörjd av en man var farliga. För du kan inte vara fri som kvinna om du inte har egna pengar. Och att dagens unga kvinnor som drömmer om att leva mjuka liv drömmer sig inte tillbaka till hur det var förr i världen, citationstecken. De drömmer om att vara barn. Punkt. Och det är den starkaste punkten som har satts i svenska debattsamhället.
Ja, det är ju oerhört elegant. Det är ju precis den tillbakalutade energi som jag syftade på. Att hon läxar upp så satans snyggt.
Relationen till pengar som soft girl romantiserar, där någon, inom parentes oklart vem, automatiskt ska tillfredsställa alla hennes materiella behov så att hon kan vila och leka. Det liknar ju ett barns relation till pengar. Hon är underbar. Hon skriver: har vissa kulturskribenter missat att pengar och mjuka värden hänger ihop? Att det är så man kan frigöra sig i den här världen. Din bok, Andrev. Du har ju inte själv särskilt noggrant sagt det. Det är ju en subtext jag tror att vardera normalbegåvad förstår. Att den är ju en exemplarisk klass- och kvinnoskildring också. Utöver just en pojksaga.
Det är nog lite svårt att komma runt.
Exakt. Den speglar ju kvinnors svårighet att lämna usla män, inte bara ekonomiskt, förflytta sig, bo på andra platser. Det kräver ju kapital, resurser. Det kräver en struktur. Jag tycker det är så otroligt trist och talande timing att gå ut med en kampanj om att kvinnor ska återigen bli beroende av män för försörjning. Det är en usel timing mot även dessa dåd i nyheterna.
De 3 veckorna så har 5 kvinnor dödats i Sverige. En 45-årig kvinna dödades på Linköpings tågstation. I Nacka så knivdödades en nybliven 20-årig mamma och i Alvesta i lördags misshandlades en 40-årig kvinna till döds på öppen gata.
I flera fall så är den misstänkte gärningsmannen en man som de haft en pågående eller tidigare relation med. Och nu höjs röster om att politiker och samhället i stort måste ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor.
Det här har inte du missat.
Nej.
Nej. Det är ju en epidemi och jag läser det här, jag läser om att ekonomiskt våld ökar. Det är alltså när män utnyttjar, missbrukar sin ekonomiska kraft över sina ex eller sina nuvarande. Och fråntar dem rörelsefrihet och annat. Och att kvinnor vräks och liknande, ensamstående kvinnor.
Ja, men jag tror det är väl ingen, jag vet inte riktigt hur det ligger till, men det är väl ingen vild gissning att det här beroendeförhållandet ökar när ekonomin dyker. Så.
Mm.
Alltså först pandemin och sen inflationen.
Mm. Lågkonjunktur, krig i världen.
Det vore nästan märkligt om inte den trenden vände och gick åt fel håll igen.
Mm. Och här kommer ett nytt format därför. Format i formatet. Att de här fantasierna om en tillbakagång till att bli mansförsörjd huskvinna. Alltså Kalle Wahlström till exempel. Han ville ju ha en annan livsstil än att slita ihjäl sig på reklambyrå i innerstan och betala jättemycket pengar för en liten lägenhet. Och inte proklamerar han då att jag ska bli trophy man nu. Jag ska bli trophy husband. Nej, han ändrar på sin livsstil för att kunna ha en mer meningsfull aktiv vardag någon annanstans.
Ja, du menar han gör ingen debattartikel av det?
Exakt.
Han bara tar tag i det.
Men han har inte heller könat det.
Det är väldigt omodernt att göra någonting istället för att bara prata om vad man vill göra.
Och han har heller inte könat det. Det går att göra livsstilsförändringar och vilja ha den där mjukare, lugnare tillvaron genom att till exempel inte ha något högstatusjobb mitt i Stockholm och behöva ha den sortens av ekonomi. Och det är ett roligt koncept också att liksom proklamera att huskvinna skulle funka. Tron på att säga, nej, men just jag ska bli det unika exemplet där en kvinna kan göra sig beroende av en man. Och det håller livet ut trots allt. Det är som varje gång man hör om någon som tror att just den personen ska kunna äta en extremt stark harakirikorv i Gamla stan och inte bryta ihop eller tömma tarmen. Och självklart finns det förhållanden som håller. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är oklokt att lägga alla sina ägg, fertilitetsspaning, i en och samma korg.
Ja, men min erfarenhet är väl att även de jämställda hushållen, där båda jobbar ihjäl sig, där mår ju båda också piss.
Mm.
Så att jag ska inte säga att det ena självklart är så mycket bättre än det andra.
Nej.
Men nu pratar vi på individuell nivå. Mm. På gruppnivå så är det ju väldigt svårt att argumentera mot.
Alltså en kvinna som inte arbetar förlorar ju dels pension. Det förstår man, tror jag. Även om din man då skjutsar över sparpengar till dig. Om det skulle göra slut har du förlorat ställningen på arbetsmarknaden inför att söka jobb eller skaffa en löneförhandling. Och sen tänker jag också på dynamiken mellan, alltså inom paret, på tal om barnstatus. Du skulle kunna finna dig i att vara försörjd. Och det är en otroligt mysig tanke.
Ganska många författare som är försörjda,
ja, men
av sin
alla
partner.
Alla vill ju bli på något sätt barn. Alla som värnar om den här fantasin om barn. Men vad gör det med ett förhållande, funderade jag sen på. Ska man inte börja hysa agg? Eller jag bara tänker på om jag skulle försörja min man. Ber man om pengar? Jag förstår inte hur det funkar. Liksom.
Nej, det finns nog en risk att det medför någon sorts barn-förälder-relation snarare än en romantisk relation.
Mm.
Men när jag ser mig om i min närmiljö, eller bland vänner och så, så är det ju fullt möjligt att må piss i ett jämställt förhållande också.
Mm, absolut. Det handlar ju bara om rena livsvillkor liksom, och inte bara inte lycka. Lycka är inte en faktor här. Men när jag läser om de här fantasierna om att vilja bli mansförsörjd huskvinna, då kommer jag att tänka på den här Google-funktionen. Att om jag skriver in Jan Gio och skriver G-I-J-O, då kommer det upp menande du... och rättstavat Jan Gio.
Ja.
Så nu inför jag nytt format i podden. Google menande du... Och då är det faktiskt en poddlyssnare som hört av sig. Det här får bli den första Google menade du... På det här ämnet så skriver hon just att hon känner en obeskrivlig frustration. Hon tycker en motbjudande trend som blommat upp mer och mer. Att kvinnor inte borde behöva jobba, utan männen ska provide. Svårt att sätta ord på det, den här trenden, blir mörkrädd, skriver hon. Men samtidigt så sönderstressad av att leva med dåligt samvete varje dag för att vi prioriterar våra karriärer framför till exempel att hämta tidigare på föris. Och jag fattar känslan. Jag tror att alla de här texterna och sådär kommer ur samma känsla. Så, när någon säger att det är så jobbigt att upprätthålla den här livsstilen och behöva jobba så här mycket och vara ifrån min familj så här mycket. Istället då för, kan jag få bli mansförsörjd huskvinna igen? Google, menade du? Jag skulle vilja ha förändrad arbetskultur egentligen.
Ja.
Jag sympatiserar med...
De längtar pulsen. Efter rätt sak,
ja.
Men de tittar åt fel håll.
Och istället då för att tänka, förlåt, politiskt. Vad är jag en sucker för? Vilket system är jag slav under? Så lägger man det i ett gammalt ideal som inte ens existerar.
Ja, men det blir ju lite skevt. Om en strävan efter jämlikhet blir en strävan efter att må piss på lika villkor.
Mm.
Istället för en strävan att må bra.
Mm.
Så att jag ska säga, förstår alla inblandade. Jag tycker alla inblandade har poänger.
Mm. Och det är det mest... diplomatiska och problematiska du har sagt. Men bara för att förtydliga min poäng. Jag menar alltså att den här längtan, den här känslan, den är helt rimlig och korrekt. Jag förstår den. Men jag tror bara att istället för att då vilja ha systemskifte, istället för att sträva efter annat sätt att leva på, ändra på sin livsstil, sin vardag och inspirera andra att göra det, så tror man att svaret är en könad tillbakagång till att bli mansförsörjd och beroende av en mans välvilja att vilja ha en romantisk relation med just dig. Stort lycka till! Det föds ju historiskt få barn i Sverige, apropå det här. Nej, för vem fan vill eller vågar skaffa barn? Skolan blir sämre och sämre, vården blir sämre och sämre. SJ funkar inte! Jag vill knappt ha barn själv när jag tänker på det här faktiskt.
Nej, men
mest
där... där är forskningen väldigt tydlig att vi skaffas färre barn handlar ju inte om att det är oroliga tider.
Utan?
Det handlar om att vi har det bra.
Nej.
Vad kommer du inte ihåg Hans Roslings...
Men Hans Rosling,
själva
du...
ryggraden i hela hans...
Det var länge sedan, ska jag säga, som Hans Rosling ett levde. Två, som hans data stämde. Det har ju hänt väldigt mycket med samhället de senaste 10 åren. Och nu är också klimathotet en väldigt stor anledning att folk känner, vad kommer det vara för väder ens? Alltså vad kommer det vara för samhälle om 20 år för våra barn?
Jo, men han pekade väl på, det skaffas ju inte få barn på Afrikas horn, så att säga.
Nej, men det är
där det finns mycket skäl till.
Helt annan kontext. Men apropå det då, så såg jag i veckan att det säljs fler vuxenblöjor än barnblöjor i Japan.
Ja.
Och de har ju inte kommit till vår...
de har passerat en brytpunkt.
Ja. Och de har ju inte kommit till vår mycket mer sunda arbetsrelation. De har ju knappt fritid. En bizarr jobbkultur i Japan.
Ja, det är väl ännu värre i Sydkorea. Va?
Exakt.
Att de... du kommer inte ihåg siffrorna, men det är ju otroliga siffror på hur många kvinnor som inte skaffar barn.
Mm.
Och gräver man i det där så handlar det om att de hinner inte.
Och då vill jag bara poängtera att jag delar absolut inte den här idén om att kvinnor ska bli karriärister i första hand. Jag pratar bara om att vem som helst, oavsett lönegrad, ska satsa på att kunna klara sig själv om någonting händer. Vare sig det är att spara undan en 5-hunka i månaden eller hitta ett bättre jobb eller ett billigare boende, att man hittar sätt att lösa det på. Och i det här då så kom det också en text om det här att färre vill ha barn. Och då var den här personen Anna Björklund, som jag förstått är en konservativ debattör, så skrev att hon har 4 barn.
Mm.
Och hon
med
får...
K. Svensson, Sveriges roligaste man.
Är han försörjningsansvarig?
Nej, jag tror faktiskt nej. Inte. Ja, så han drar in pengar till hushållet. Alltså han är ju en konstnär på sätt och vis.
Ja, det här är en person som också har liksom ett pengar från familjen och liknande. Det har framgått i diverse texter. Och då skriver hon om att folk undrar hur hon orkar ha 4 barn. Och det är ju så provocerande. För det är ju så lätt då att skaffa 4 barn och tycka att det är värt det om man inte lever med ekonomiska trycket och tidsbristen som ett heltidsjobb med kanske osäker framtid innebär, vare sig det är inom kontor, vård eller service. Och bara sammantaget vad det här ger för bild och vad det är för särskilt ny politisk klass som intar våra tykonomiytor i Sverige. Jag känner att verklighetsförankringen börjar närma sig noll.
Nej, men jag umgås ju med K. Svensson flera gånger i veckan. Jag har aldrig träffat honom i verkligheten. Men jag är ju en trogen lyssnare. Alltså, jag prenumererar på Della-podden. Och där framgår det ju ganska tydligt att ha fyra barn, det är en uppgift.
Det kräver sin tid.
De har ju ett väldigt aktivt och genomtänkt föräldraskap som jag har respekt för. Alltså att de har till exempel deras barn för första gången nu i år fick se Melodifestivalen. För att de vill inte att de ska kolla på sån skit. De är verkligen inga föräldrar som sätter skärmar i händerna på sina barn.
Så tid liksom frihet kostar helt enkelt pengar.
Ja, men jag vill till deras försvar säga att jag tror att de jobbar ganska hårt som föräldrar.
Det är
alltså,
själv
mycket hårdare än vad jag gör.
Hårt som föräldrar. Alltså, jag säger ju det, att alla drömmer om att kunna vara så bra föräldrar. Jag tror de är enastående föräldrar. Jag menar bara på att det ekonomiska läget kan nog bistå en del.
Ja, alltså friheten att vara en bra förälder, det är en klassfråga.
Ja, och med de orden, Andre Walden, så var det här den första Google, menade du, punkt, punkt, punkt. Jag hintade om att den här frustrationen skulle mynna ut i två titlar. Nya filmer och tv-serier som man kan se apropå de här känslorna.
Just det, vi är inte där än.
Nej, för det var så roligt att prata om det här. Jo, den ena då. Vad säger du om jag säger Kristen Wiig?
Oh, The Martian. Oväntad referenspunkt kanske.
Oh,
men det var kanske mer... Du kanske vill att jag skulle säga Bridesmaids.
Nej. Nej, men jag är ju SNL-torsk så att säga. Så jag har ju sett henne thriva på SNL i många år. Sen dess har hon då...
Tråkig är hon inte.
Nej, oerhörd. Fantastisk fysisk humor också. Kristen Wiig, skådis och komiker. Och hon då skrev dessutom Bridesmaids. I den här nya serien på Apple TV Plus, då dyker Kristen Wiig upp som blonderad, spraytannad, belekta tänder. Och hennes enda fantasi och mål är att vara till lags, vara åtrådd och hamna i societeten. Kram alla kulturskribenter. Det här är Palm Royale.
How did you get past security?
I came in the back.
There are no doors in the back of the Palm
Royale? I never said I used the door.
I had only been in Palm Beach 2 weeks.
We don't know you.
I'm Maxine Delcourt.
But I already knew the Palm Royale, the most exclusive club in the world, was where I belonged.
Evelyn, you are the woman to know in Palm Beach.
I don't like you, Maxine.
You're very good at making things awkward.
Det här är alltså 60-talet. Kvinnorna är så medvetna om deras flyktiga status.
De lever drömlivet.
Ah, eller... De är alltså utbytliga accessoarer till framstående män.
Och huvudpersonen tillhör inte det här skiktet då?
Nej, hon är en uppkomling. Hon är en klassklättrare, det är Kristen Wiig, som då är en skönhetsrottning från någon slags white trash-område.
Hon är bokstavligen en klassklättrare, för hon i trailern här så klättrar hon över en mur för att ta sig in.
Ja, och det är bara det första av många exempel på hur hon går över lik för att komma in i den här innersta kretsen. Och det kommer många bra serier och filmer om det där, att vilja in till en viss status. Om det är Talent of Mr. Ripley eller vad det nu må vara. Och det kräver ju att man till viss del identifierar och efterliknar beteenden. Man lär sig de här hemliga koderna. Hur trivs du bland rika?
Jag känner ju inga rika. Men jag känner några så här, som kommer från förmögen bakgrund. Ja, det gör jag väl. Gamla pengar. Och de är ju så satans trevliga. De är så väluppfostrade. Jag är mer uppfödd med vargar, så att säga. Så ja, men det jag har noterat är att för mig blir det nästan lite förvirring. För att jag tror att de stöter på mig, eller att de är kära i mig.
Uppvaktad?
Jag känner mig uppvaktad. Och sen måste jag påminna mig själv, nej, det är bara så här de lutar sig in i samtal. De är liksom skolade i att visa nyfikenhet, att skaka hand med båda händerna kanske. Alltså vara så här, vad säger man, forcerat sympatiska. Men jag har inte något emot det. Jag tycker det är ganska trevligt. Och då emellanåt lite förvirrande. Man blir nästan... man känner sig, man får nästan lite hjärtklappning.
Ja, absolut.
Head no idea har ju följt.
I den här serien då är det så tydligt om man kommer från gamla eller nya pengar, om man har de riktiga koderna, de rätta kontakterna blir ju än mer viktiga då jämfört med medelklassmänniskor som tror att som en vinstvåning i Vasastan och sen är man klar. Det här är liksom en annan nivå av utanförskap och exkludering.
Det är också, det har vi pratat om tidigare på den, tror jag, att det finns ju inga som lever billigare än överklassen, för de behöver inte betala för någonting. Mm. Alltså de betalar inga räntor. De har de absolut bästa priserna på alla leverantörer och sånt eftersom de har de här kontakterna.
Det enda dyra är ju uppvärmningen av godsen.
Ja, det kanske är.
Det har jag förstått. Det är jättespännande. Och den är rolig, charmig, oväntat finstämd. Men den har ändå sina stunder när den blir något annat. Blir lite råare än det här lite välpolerade. Vi ser till exempel även CJ från The West Wing som är mitt livs största serie. Det är Allison Janney som spelar en av rollerna. Och Ricky Martin.
Oj, vad spelar han?
Han spelar
tennistränare.
Han spelar någon slags servitör på klubben men också lite allt i allo. Vacker man, slinker in och ut i olika sammanhang.
Är han bra?
Ja, det är han faktiskt. Härlig och väldigt tight.
Naturligtvis.
Ja. En annan produktion, det är en film som också berör det här med uppmärksamhetsekonomin och statusen som är så mycket ett vibrerande nav i vårt samhälle idag. Och det är den här nya filmen med Nicolas Cage som heter Dream Scenario.
Den, ja. Den har jag varit sugen på. Den har inte fått jättebra recensioner, va?
Nej.
Men jag tycker att idén är så förbannat rolig. Alltså att en man som alla människor i hela världen börjar drömma om honom på nätterna. Och till hans förvåning, för han har inte gjort något för att förtjäna det här. Men han blir ju någon sorts världskändis. Ja, det är en så förbannat rolig idé.
Mm.
Så att man nästan inte behöver anstränga sig med att göra själva filmen. Men, och det kanske de inte har gjort då, eller?
Jag tycker att den är över förväntan ändå. Jag tror att den var så nerskriven att jag trodde den skulle vara mycket enklare än vad den var. Det här...
Men blir den obehaglig? För att, om jag har förstått rätt så byter ju de här drömmarna karaktär med tiden.
Exakt. Och det kommer tillbaka till det här fame is a tricky beast. Eller vad man säger. Nyckfull bäst kändiskap.
Är det någon sorts då magisk realismspegling av kändiskapet?
Ja, men det skulle jag vilja säga.
Paul, you've been on my mind recently. Yeah. You just keep popping up in my dreams. You don't do anything, you're just there.
So, this specific person. The remarkable nobody. I'm still gonna have that experience.
Do you have a picture?
Det som händer här är att den missnöjda, udda, alltså ej minnesvärda professorn plötsligt och dyker upp i folks drömmar, som du säger. Han får en första våg av kännedom, flyktigt kändiskap och med det de självklara vägvalen. Ska han göra en kampanj med läskbolaget Sprite?
Han blir influencer alltså.
Och det är väl en samtida idé om man låter andra diktera ens väg eller inte. Och om man är för blind i tron att, han säger här, I'm special. Han har köpt det, att det är någonting med honom som gör honom speciell.
Ja, det är första steget mot undergången då.
Mm. Till exempel, man måste inte vara med i Masked Singer och Let's Dance och Alla mot alla.
Men gör han läskreklamen?
Det får du veta.
Ja, du märker, jag är riktigt sugen på den här filmen.
Ja, men den här filmen berör ju då också hur andras grundlösa åsikter får diktera idag. Så förutom det här att tappa fotfästet själv när andra erbjuder en saker, lockas med, att liksom andras bara kanske milda aversion får ta överhanden och kan faktiskt rasera riktiga möjligheter för dig. Och det är det här som händer honom. I uppmärksamhetsekonomin så kommer alltid en backlash.
Ja.
Ofrånkomligen. Jag kommer inte på en enda person som inte haft en backlash.
Gräver han sin egen grav så att säga?
Liksom vi sa om Johannes Anjuru. Det händer ju någonting om du sprids vind för våg. Att då blir du allmänt gods på något sätt. Alla kan bilda en uppfattning av dig. Och då kommer ju liksom andra drömmar för Nicolas Cage. Det kommer liksom mörkare drömmar.
Ja, men det
är
som Johannes Anjuru var väl att han inte sprids för vind.
Exakt.
Han är varsam med vad han gör.
Mycket varsam. Det är väldigt mycket meta i det här i relation till Nicolas Cage eget kändiskap också. Som var fint att tänka på.
Ja.
Han har blivit lite av en laughingstock på internet.
Ja, men det har blivit, och med viss rätt för mig. Alltså det finns väl ingen så dålig skådespelare som har blivit så stor. Mm. Han är ju sällan bra.
Amen. Jag såg den här indiefilmen Pig nyligen, där han spelar en avdankad Michelin-chef.
Ja, men det är ju, alltså ibland hittar han ju precis en roll, ja, som klär honom som en handske.
Perfektion.
Och då kan han ju vara jättebra.
Man har gjort väldigt många usla filmer.
Han spelar väl framförallt över i tid och otid.
Ja. Men så jag förväntade mig en väldigt skruvad gimmickfilm, men den här var plågsam och fin på flera oväntade sätt. Ge er den en chans om ni sätter på den, och kanske tänk på vad man konfronteras med när man ser den. Vad har man själv bidragit till i hur någon uppfattas eller hur någon sprids vidare?
Du kanske undrar om jag har sett något.
Mm.
Ja, men vi har bara kollat på tv-serien The Gentleman hemma. Alltså Guy Ritchies.
Roligt! Nej, men han gjorde ju en film på samma tema, eller?
Ja, det här är väl någon sorts fristående fortsättning. Jag har inte sett filmen.
Jag tyckte den var jätterolig. Charmig, spänstig.
Ja, jag skiter i den, för jag tänkte så här, Guy Ritchie, det formspråket känns daterat. Mm. Det orkar man inte med.
Men Colin Farrell var med, därför såg jag den.
Ja, jag förstår. Ja. Men jag tycker det är riktigt roligt.
Mm.
Alltså, första avsnittet som Guy Ritchie själv har regisserat, det är ju de bästa. Det är roligt upplägg det här, att den brittiska adeln har inte råd att värma sina stora gods.
Exakt.
Längre. De får släppa in brottssyndikat som odlar marijuana i underjordiska rum, mm, under deras gods.
Det är som giftermålet mellan adeln och så här, uppkomlingar från arbetarklassen, fast som gör ekobrott i första hand. Men snart kanske också grova knarkbrott, vem vet. Jag bad ju om inskick på temat något som är svenskt, att man vill ha det.
Just det. Ja, men det var apropå någon dansk som hade sagt att han bara ville ha dansk öl.
Så var det, bra. Och så kom en kille på att det är ju vapen som är svaret.
Oj.
Vad som helst, bara det är svenskt. Det tror jag har den höga kvalitetsgarantin som du får representera oss ute i världen.
Vad rör han sig under världen?
Nog om honom och nog från oss den här veckan.
Ja, det är dags att lägga på.
Ja. Du ska ha tack.
Du ska ha tack.
Vi ses snart, hej.
Hej. Helvetet med Walden och Parisa görs med Munk Studios.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.